Jesus är unik. Detta måste förkunnas. Det har valt att kalla liksom introduktionen till Johannes evangeliet. 16 predikningar ska det bli. Kommer bli 3 stycken bibeldagar där vi vill tränga djupare in i Johannes evangeliet. När en person skriver ett brev så har han ett ärende, eller hur? När jag var runt 20 år så var jag vansinnigt förälskad i Camilla. Och jag gjorde vapenfri tjänst på den tiden. Så gjorde man lumpen, det gör man inte längre. Och jag gjorde min vapenfria militärtjänst i Uddevalla. Och det är 40 mil mellan Uddevalla och Oskarshamn. Jag åkte hem varenda helg, men jag skrev minst 2 brev i veckan. På den tiden var det vanliga brev, penna och papper och bläck, snigelpost. Och hon skrev lika många brev tillbaka. För några år sedan så hittade jag några av de här breven. Ärendet var väldigt tydligt. Jag älskar dig. På varannan rad typ. Jag älskar dig. Jag längtar till helgen. När Johannes skriver sitt evangelium så har han ett väldigt tydligt ärende. Ett väldigt starkt tema i Johannes evangeliet och i Johannes brev är ju kärlek. Att Gud är kärlek. Johannes, han vet vad han talar om. För att han har fått möta Jesus. Han har fått lära känna Jesus på djupet. Och det råder ju ingen tvekan när man läser Johannes evangeliet att Johannes är övertygad. Han är övertygad. Evangeliet avslutas i det 20 kapitlet. Det har ju 21 kapitel. Men där skriver Johannes så här. Men dessa har blivit nedskrivna, alltså tecknena, berättelsen om Jesus. För att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni ska ha liv i hans namn. Så det är Johannes ärende. Gud älskar dig. Ärendet. Gud älskar dig. Den här texten idag som vi har fått höra, jag vill beröra den i min predikan. Och det första jag vill tala om, det är att Jesus, han levde i faderns härlighet. Det är det här som han börjar med, Johannes. Att han levde i faderns härlighet. Alltså, Jesu personlighet är helt unik. Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Alltså, Johannes är ett trovärdigt vittne. Han säger, vi såg. I sitt första brev, Johannesbrevet, så säger han, vi har tagit på livets ord. Jesus själv. Tron på Jesus är inte att man hoppas att det är sant. Min tro på Jesus beror inte på att jag hoppas att Johannes hade rätt. För Johannes var det ju så att personen Jesus blev övertygelsen för honom. Personen Jesus blev övertygelsen för honom. Johannes som skriver evangeliet, han var en av Johannes döparens lärjungar först. Han som hade sagt, han som kommer efter mig var före mig. Han som kallade sig vägröjaren, han som skulle bana väg för Messias. I det första kapitlet, vers 36-37, så säger, står det så här. När han såg, alltså Johannes döparen såg Jesus komma, sa han, se Guds lam, de båda lärjungarna. Och det verkar vara så att en av de här lärjungarna är Johannes som har skrivit evangeliet. Och den andra är förmodligen Andreas, Petrus bror. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. Och det gick inte lång tid förrän Johannes var övertygad. Vi såg hans härlighet. När en människa idag möter Jesus så övertygar Jesus med sig själv på samma sätt. Det är inte argumenten för kristen tro som gör att en människa tar emot Jesus. Det är inte det, utan det är Jesus Kristus själv som övertygar. Jag står inte här och predikar att jag hoppas att Jesus är sann, utan jag är övertygad här att han är sann. Jesus, säger Bibeln, är en fullständig avbild av Fadern. Det står så här i Hebreerbrevet. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Jesus är unik. Han levde i Faderns härlighet. Det intressanta innan jag ska gå vidare, det är att människan skapades för denna härlighet. Människan skapades för den härlighet som var över Jesus. Det är svårt att greppa när vi tänker på Jesus. Hans karaktär, det är stor skillnad på Jesu karaktär och Kristus karaktär. Enorm skillnad. Men vi läser i Bibeln att en härlighet som var given människan gick förlorad. Det var den härlighet som helt omgav Jesus. Den gick människan förlorad. Paulus han skriver så här i Romarbrevet. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alltså den ljuvlighet vi möter hos Jesus i hans personlighet, i hans karaktär, var alltså en återspegling av Fadern. Och människan skapades för att uttrycka denna härlighet. Det är hisnande tankar. I begynnelsen var ordet, skriver han. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud och genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. Jesus är ju sonen. Det är en stor skillnad. Vi är skapade till Guds avbild. Men den härlighet som omgav Jesus, den skapades människan för att leva i. Alltså hela jorden skulle befolkas av människor som utstrålade Guds härlighet. Det är faktiskt det som Gud säger i första Mosebok när han säger, och då låt oss göra människor till vår avbild. Och uppdraget att de skulle råda över skapelsen och lägga den under sig på det sätt som Gud själv. Hisnande tankar. Men tillbaka här till Jesus och det unika med honom. Det här är vårt uppdrag. Att tala om det unika med Jesus. Det unika med den härlighet som var över Jesus. Vad säger vi om Jesus? Vad säger kyrkan om Jesus? Jesus ställde frågan till sina lärjungar. Vem säger ni att jag är? Alltså Jesus är inte bara unik för dem som följer honom. Jesus är unik i alla avseenden. Det finns ingen annan än Jesus som har varit utan synd. Om Jesus inte är unik så är han ingen frälsare. Och det betyder ju också att Guds härlighet var ju inte över honom. Och det måste ju också betyda att det eländiga tillstånd som människan lever i är skapelsegivet. Men det är det inte. För Jesus är unik. En av mina vänner skrev en debattartikel i Dagen i veckan. Han heter Olof Edsinger. Han är präst i Svenska kyrkan, teolog. Jag tackar Gud för människor som tror på Guds ord och står för Guds ord. Han säger så här: Jesus är i alla avseenden unik. Han står över allt och alla. Bara han kan rädda oss från synden, dödens och djävulens makt. Jesus är unik och det måste förkunnas. Men det är också en förkunnelse om att han är unik som måste leda till vår hängivenhet, till vår tillbedjan av honom. Okej. Det andra jag vill gå in på i texten, det är att Jesus gav tillbaka vår härlighet. Det andra. Jesus är unik. Han gav tillbaka vår härlighet. Vad skriver Johannes? Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Då människan förlorade sin härlighet så kom hela människosläktet under förbannelse genom synden istället för att vara under välsignelse. Det är en väsentlig skillnad på förbannelse och välsignelse. Ganska ofta kan man som kristen få frågan: hur kan du tro på en Gud när världen ser ut som den gör? Billy Graham fick den frågan en gång. Han kontrade med: hur kan du tro på tvål när det finns många smutsiga människor i världen? Det är en liten haltande bild, jag vet. Men när människor går emot vad Gud vill och Gud tänkt och går sin egen väg, så skördar man vad det innebär att leva utan Gud. Men lyssna, när Jesus dör på korset så bär han själv den förbannelsen som var över våra liv. Han bär den i sin kropp. Så det Jesus gör för oss är helt unikt. Han bär förbannelsen för att välsignelse ska komma över våra liv. Han ger tillbaka vår härlighet. Han ger tillbaka vår värdighet. En av de tidiga bekännelserna i Bibeln, alltså Kristusbekännelserna, är i Filipperbrevet. Det står så här: fastän han var till i Guds gestalt räknade inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Man kan läsa i första Mosebok att människan blev förvisad ifrån Edens lustgård. Människan kunde inte leva i Guds närvaro. Eden handlar inte om att det var en liten mysig trädgård, utan det var platsen för Guds närvaro. Men Jesus ger tillbaka den härlighet vi har förlorat. Därför skriver Johannes: av hans fullhet har vi alla fått nåd. Och vad är då tecknet på att vi har fått denna fullhet? Jo, det är den helige ande. Den fullhet som Johannes talar om, som vi får av Jesus är den helige ande. Det är tecknet. Bland det mest fruktansvärda måste vara att vara förskjuten av sitt eget kött och blod. Det finns vuxna människor som gör allt för att få sin bekräftelse av en far eller en mor, men som inte får den. För några år sedan träffade jag en person som hade lyckats ta reda på att hennes biologiska pappa levde. Och fattar mod till sig. Åker till den platsen. Ringer på dörren. I många år har det funnits där en längtan efter pappa. När pappan öppnar dörren så är det en man som inte vill veta av sitt eget kött och blod. Det är verkligen sant vad Jesus säger om djävulen. Att han är en tjuv. Att han stjäl, han slaktar och förgör. Han gör det i så många människors liv. När djävulen är färdig med en människa så finns egentligen ingenting kvar. Men Johannes skriver här i evangeliet att Jesus ger oss sin fullhet. Han ger en människa dess verkliga tillhörighet. Den här personen jag talar om är ingen fiktiv berättelse. Det här är faktiskt en person som idag har fått erfara vad det är att vara älskad av pappa i himlen. Och pappa i himlen är ingen avlägsen figur. Paulus han skriver så här i Galaterbrevet. Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Jesus vill ge tillbaka vår förlorade härlighet i våra liv. Och det här måste vi förkunna. Det här måste vi förkunna. Vad Jesus har gjort. Vi måste förkunna. För mig kan det vara svårt att greppa det här med Guds vrede över synden, jag vet. Det finns en del pastorer och präster som säger att Guds vrede drabbar inte Jesus. Jo, säger jag. Bibeln säger det. För mig vittnar det bara om hur mycket Gud älskar. För Gud låter sin egen vrede drabba sig själv. Inte vreden över människan, utan vreden över synden. Genom att Jesus tog på sig vreden över synden har vi härligheten tillbaka. Jag läste en bok så här en gång. Det är hemskt att Jesus var tvungen att dö för mina synder. Men jag är glad över att Gud ansåg att jag var värd att dö för. Det tredje och sista då. Vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Det Jesus gör är att han uppenbarar fadern. Det Jesus ger oss är helt unikt. Den han är helt unikt. Det han har gjort är helt unikt. Och det han ger oss är helt unikt. Jag tror att Johannes som skriver här hade en väldig respekt för lagen och profeterna. Han var väl bevandrad i de gamla testamentliga texterna. Han kunde berättelsen om då då Gud uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken. Men när han möter Jesus så får de här berättelserna en helt annan dimension. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Jesus gjorde Fadern känd för Johannes. Faderns hjärta. Det här gör kristendom till någonting helt annat än religion. Vi hörde det i vittnesbördet som Alena hade här. När hon kom hem från resan på råd och började läsa Bibeln, så var det någonting helt annat. Det var inte en bok om Gud. Gud talade. När jag förra veckan skulle göra lite reklam på kyrkans Facebook-sida, att vi hade gudstjänst och att vi skulle ha lite vittnesbörd i gudstjänsten, så kom en fråga av någon helt okänd människa för mig som bor i Vadstena. Vad är vittnesbörd? Fick jag förklara vad ett vittnesbörd är? Och personen säger så här: ja, är det att personen då berättar något ur Bibeln? Det ska vi göra, eller hur? Nej, ja, det kan det ju vara, att du berättar hur en bibeltext och en berättelse har blivit levande. Men du vet, Jesus griper in och förvandlar situationer i människors liv. Det är vittnesbörd. Och så skriver jag: du är jättevälkommen. Personen har inte kommit än, men kanske kommer. När vi läser Bibeln så är det inte att öka vår kunskap. Det är inte vad Bibeln handlar om. Utan att fördjupas i vår relation med den levande guden. Om några veckor ska vi predika här i kyrkan om att Jesus mättade tusentals människor med 5 bröd och några fiskar. Det intressanta är ju inte att man får klarhet i alla detaljer i texten, så att du har en korrekt teologisk slutsats. Utan att den här berättelsen får vara liv in i våra liv och situationer. Att Jesus förvandlar våra omöjliga situationer. Den här inliga relationen som, alltså Johannes fick ju se hur Jesus levde i en inre relation med Fadern. Det var en relation som vi bjuds in i. Det är det oerhörda. Jesus gjorde Fadern känd för att vi skulle kunna leva i den här inliga relationen. Jag ska ha en begravning på fredag. Jag ska begrava Anneli Wennerberg, Angeliks mamma. Hon var kristen i cirka 6 månader. Minst det som igår, då jag och Kristina i kyrkan får leda henne till frälsning. Och se ett ansikte förvandlas. Det är på riktigt. Och när hon några veckor senare skriver på sin Facebook: jag är kär i något större än man kan förstå. Och vänner undrar: vad är det du kär i? Vem är det? Hon får förklara hur hon har hamnat i en kyrka i Motala. Fått möta Jesus. Bara någon vecka innan hon dör, innan kroppen ger upp, så säger hon till mig så här: jag prisar Jesus oavsett om jag dör eller får leva. När Jesus döps av Johannes döparen, så kan man läsa i evangelierna att himlen öppnades och den heliga ande kom ner över Jesus. Och en röst hörs som säger så här: du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. På samma sätt vill Fadern övertyga för dig att du är hans älskade son, dotter. Det fick Anneli uppleva. Och nu dansar de med änglar. Det här måste förkunnas. Den kyrkas uppdrag att tala om det liv som är i hans namn. Eller hur? När jag bad Malene vittna så visste jag att jag skulle fråga en person som inte gillade offentliga. Men jag kunde inte låta bli. Och det var inte för att jag ville ha någon som säger någonting bara. Utan för att jag förstod att det var någonting där som måste berättas. Jag kan inte hålla tyst om. Och det vittnesbördet hon hade, hur hon bara fått uppleva hur Faderns kärlek har drabbat henne. 10 år är lång tid. Kanske du är här i gudstjänsten idag som faktiskt behövde höra det här vittnesbördet som Malene gav om hur mycket din far i himlen älskar dig. Vad hade Johannes för ärende med sitt evangelium? Jesus är unik. Jesus är unik. Inget som är taget i luften, utan han var ett ögonvittne. Jag såg hans härlighet. Det var predikan idag. Kan vi be?